Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Två gäster den här gången. Pelle Hellberg Vidas, en av svensk innebandys bästa domare genom tiderna. Dömt 9 SM-finaler, 9 Europacup-slutspel, spelat innebandy på högsta nivån under en säsong, varit internationell domare mellan 1995 och 2004, dömt innebandy mellan 1986 och fram tills i våras. Adam Kallenberg är den andra gästen i det här avsnittet. Han är i dagsläget sportchef och assisterande tränare i Kalmarsund. Adam har ju såklart spelat innebandy under väldigt många år. Men han har gjort sig känd som tränare, sportchef, läktarcoach och mycket annat. Han har varit i Färjestaden och haft hand om deras jaslag. Han har tränat A-laget, han har tränat Kalmarsunds herrar under många år. Han har varit sportchef under flera år. Han har jobbat 4 år med U19-landslaget och varit scout och läktarcoach. Han har analyserat VM för Sveriges räkning. Han har gjort väldigt, väldigt mycket. Han har jobbat på distriktslag för Småland och han har varit förbundsinstruktör och hållit hundratalet utbildningar för svensk innebandy. Nu jobbar han på NIU i Kalmar också. Hängde ni med? Annat får ni ju lyssna om det här introt. Nu tänker jag att vi sätter igång det här avsnittet. Det är ett väldigt långt avsnitt men spännande och kul. Vi snackar innebandy och det kan man ju aldrig göra för lite. Eller hur? Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Adam Kallenberg och Pelle Hellberg. Vad heter du mer nu?
Jag heter Vidas.
Vidas. Ja, men då hälsar jag er välkomna till det här avsnittet.
Tackar, tackar.
Tack.
5 minuter innan vi började spela in det här avsnittet så nåddes vi av beskedet att Börje Salming har dött. Vad han betytt för er?
Oj. Som gammal hockeyback i Avesta BK så är det klart man hade en förebild. Mycket minnen. Framförallt där Kanada Cup när stående ovationer som svensk mötte Kanada borta i Toronto. Känns tungt nu faktiskt.
Men han ligger precis i glappet, gjorde han för mig där. Man visste vem han var när han växte upp, men han var kanske inte den här som Sundin och Forsberg och Lidström har varit, men han har ju varit liksom i olika sammanhang så har han ju varit en frontfigur. Och när man tittat på dokumentärer som Pelle säger och så vidare så förstår man ju vidden av vad han banade iväg för resterande svenska borta i Nordamerika. Så var han ju, han var unik och extremt hyllad och uppskattad där borta, så det förstår man att det är tungt för många idag, naturligtvis.
Ja, han var ju verkligen en ikon och för mig var han av den kanske första idrottsidolen jag hade när jag var riktigt, riktigt liten på 70-talet. När Salming gick in och satsade på innebandy och använde sig av han så var vi på innebandymagasinet snabba att sätta han på omslag, göra intervjuer och träffa han. Han var speciell och han stod ju för ganska mycket positiva saker och han var ju en stålman så att det var ju otroligt kämpigt och följa allt i media här de här senaste veckorna då. Mm.
Han fick begreppet täcka skott en helt annan innebörd för mig.
Med precis. Pannan och allt
han gjorde. Nej, det, ja. Det är tragiskt.
Ja, det är riktigt tråkigt. Annars då, hur ska vi börja det här? Ska vi börja lite och prata om vad ni har haft före hittills i er innebandykarriär? Vi kan väl börja med Pelle. Du är ju mest känd för att du har varit en av världens bästa innebandydomare. Och är det 9 SM-finaler du har dömt?
Ja, det var nog 9.
Berätta lite kort om din innebandyresa.
Ja, det började 86 i Göteborg när det inte fanns några domare och varje förening skulle få böter om man inte skickade 2 domare till domarkursen. Då anmälde jag med dåvarande kollega Stigove till domarkursen. Vi hade inte tänkt börja döma, vi skulle bara slippa böterna. Jag började döma på lite grann och det var inte så, fanns inte så många domare så vi kom ganska snart upp på hierarkin. Sen stackaren så började jag till en ny kollega som heter Glenn Nylén som många känner till. Han och jag hade en makalös resa från första början. Rätt in i högsta serien i princip. År 2. Slutspel år 3. SM-final. Första mellan Kista och Fornudden. Eriksdalshallen. Bäst av 3. Så dömde 1 och 3. Sen var vi med i princip alla SM-finaler fram till 2002. Där vi... Det var första... SM-finalen avgjordes en match på Hovet mellan Balderog och Pixbo. Det är ju ett av de största minnena. Så dömde vi 5 VM-slutspel mellan 96 och 04. Och avslutade vi i Schweiz. Sen var jag ungdomsledare några år och sen återupptog jag karriären här i Göteborg och lite i Division 1 i 7-8 säsonger nu. Mm. Så nu la jag av igen i våras. Nu får vi se vad som händer.
Ja.
Du trodde att du skulle göra comeback?
Ja, men det är aldrig för sent att göra comeback. Nej, men jag minns ju mycket väl ditt sista VM här 2004. Vi satt ju faktiskt på utvisningsbänken i hockeyhallen där och tittade på semifinalen mellan Sverige och Finland. Och det såg bra ut. Husat länge för er att kunna få döma en VM-final.
Ja, vi bodde på samma hotell som finnar och som peppas med frukost. Nu ska ni få den finalgubbar. Och det var ju som Hannes och Kånen och de här de kom fram och nu ska ni fan få den final. Jag tror det stod 2-2 finnade powerplay. Så Öhman drog in sina stolpen, sen kontrade de och jag tror Gide gjorde 3-2 i boxplay. Där och då tog min karriär slut på den nivån.
Ja.
Men ja.
Så är det. Vi ska gå tillbaka och prata ännu mer detaljer om domare och mycket annat här. Men Adam, om du berättar.
Jag kan bara säga det, Pelle, du är välkommen tillbaka vilken dag som helst. Vi behöver bra domare.
Ja, tack.
Ja, det behöver du.
Har ni handikappsäkert en rullator i alla så kommer jag.
Ja, men jag kan köra det, det är inga problem. Jag brukar säga det, jag dömer ju jävligt bra själv när jag står vid sidan och glor och, så det är inga problem. Ja. Spelade faktiskt i tidernas begynnelse, började med innebandy själv 89. Egentligen ishockey från början, halkade väl in i innebandyn, hållit på med många idrotter under mitt. Kunde inte riktigt välja, har väl hållit på i princip med allt och sen så spelade jag som upp till allsvenskan. Jag var sänket som gjorde att Färjestaden gick upp. För jag slutade året innan. Så gick de upp i högsta ligan året efter. Så det var det jag gav dem knuffen de behövde. Sen hade jag väl inte tänkt göra något mer om innebandyn. Innan Magnus Gustafsson ringde mig och tjatade på mig. Och tyckte att jag skulle ta över JAS-laget i Färjestaden. Och då var det ju Mackan Johansson och Simon Nilsson. Den årskullen var det. Så det var där det började och sen har väl egentligen inte slutat. Jag har varit i klubben sedan dess. Tog väl ett break nu för 2,5 år sedan gjorde jag när jag kände att nu fick det vara nog. Och då släppte jag ju till, jag klev av hösten där nästan strax innan jul. För jag kände att vi höll på att bygga paddelhall och lite grejer där så. Så jag kände att jag inte riktigt hade motivationen. Och sen nu har jag gjort lite annat. Framförallt mycket paddel, som sagt, har jag varit med om den resan, om man säger, nästan under pandemin. Men jag har hela tiden haft, under tiden jag varit sportchef. Så jag har ju varit hela tiden, men nu då sist så har jag hoppat in och hjälper Viktor på bänken, och tillsammans med uppdraget som sportchef då, så det är min roll idag i FBC Kalmarsund. Men jag har gjort mycket annat inom innebandyn, men hållit på mycket med utbildningar och sådär åt förbundet. Men nu är det bara, Kalmarsund som gäller.
Mm. Man blir lite nyfiken på paddeldelen nu. Hur mår paddelvärlden just nu, tänker du?
Jag vet inte, paddelvärlden mår väl som sig bör, tänkte jag säga, men vi fick ju vara med om något unikt i Sverige när det gäller padden där. Det var ju det positiva var väl för spelarna, för det finns inget land i hela världen som har så fina paddelhallar som Sverige har. Men sen är det många som kände att de ville tjäna snabba pengar, då trodde ju alla att man kunde göra, och det är klart man gick ju inte lottlös under pandemin, men nu är det vardag och nu är det, jag tror padden kommer fortsätta vara en stor idrott i Sverige, men Kreti och Pleti ville spela padden mellan kanske 4 och 9 på kvällen. Det var inte som var det en tid ledig vid 11, så bara tog någon den direkt liksom under pandemin. Folk var helt galna. Man skulle kunna ge ut, jag skulle kunna ge ut en bok under den tiden. Folk kunde ringa. Ja, men du vet, folk bröt upp brevlådan där var det hyrnycklar och sånt när hyrnycklarna var slut och hyracken och sånt där. Det var totalt kaos faktiskt. Så det är en historia i sig.
Ja, den liknar ju lite innebandyns start. För så var det ju lite på det glada 80-talet. Du kanske, Pelle, kan bekräfta. Men jag fick uppfattningen, eller det var ju så att då tog man ju alla möjligheter att spela innebandy var man än hittade. Det kunde vara en gympahall, det kunde ju egentligen vara ett kontor, alltså man jagar väl hallar överallt.
Jo, det minns jag. Vid den som jobbade på lokaluthyrningen på Göteborg ringde man 8 gånger om dagen, så hade han en timme i Lövgärde 22-23. Då tog man sina målburar som jag hade med en Saab och så åkte man upp och lira.
Mm. Ja, men det var ju så att när det var ledigt hade man på kvällar, så då hyrde man ju med kompisar, hyrde man ju liksom en liten hall eller vad som helst, så körde man ju lite 3 mot 3. Ja. När vi startade 1989, jag kommer från Nybro, en stad 3 mil utanför, egentligen ett hockeynäste. Då hade vi ingen SAI. Alltså för att få en SAI, då fick man ju tjata hål i huvudet på kommunen. Det tog ju rätt lång tid innan man fick en. Det var ju dyrt med en SAI. Det kostade ju 50, 60, 70 tusen på den tiden.
Jo, så var det. Han du spelade i Bläsebohallen utan SAI? Nätet i fönstret, Magnus?
Nej, men jag spelar faktiskt inte, jag spelar inte utan sarg, men man spelade ju alltså väldigt tidigt. Om man exempelvis pratar i Göteborg så fick man ju hålla till i de här hallarna som de andra idrotterna inte ville befatta sig med, eller i fel områden, så att idag skulle man beskriva då den här Bläsebohallen då, det är ju ett utanförskapsområde kan man säga idag då, och där var ju all innebandy och det var ju en riktig bunker, men
Eriksbergsbohallen var ju först.
Ja, jo, men det var den var först. Det var de två hallarna som var de centrala hallarna i Göteborg. Men vad som slog mig för några år sedan, det var ju det här vad som har hänt med innebandyn nu genom alla år här, det är ju att vinden har ju vänt, att från att man jagade hallar och såg möjligheterna i egentligen varenda hall, så har man nu gått till att man bara accepterar 40x20 planer med sarg, och man skulle aldrig kunna hyra en hall utan sarg och såna här saker.
Men vi har det ju ändå jäkligt bra i Sverige idag, för vi har ju två utländska spelare i Kalmarsund nu, i Filip Lang och Janne Böke, och de säger själva nu när de har kommit hit. Och vi har ju här i Kalmar har vi en arena som är väldigt bra, eller det är nästan, ja, den är ju nästan lämpad för innebandy, så de är ju De är ju lite, jag ska inte säga att de är hänförda, men de är väldigt nöjda över standarden vi har i Sverige. Även om vi har varit en debatt rätt så mycket nu, att man är trött på de här ribbstolarna, och ska föreningarna kunna få in pengar, då måste du ha andra ytor. Det funkar liksom inte att ha det som det var i gamla Lisebergshallen, eller hur liksom man kom dit. Så det är en utveckling som är oundviklig om vi ska få den här sporten att växa.
Ja, men exakt. Vi har precis haft ett VM, ett herr-VM i Schweiz. Det är 14:e världsmästerskapet och 3:e gången som det arrangeras i Schweiz. Pelle, du har varit hemma och kanske flyktigt observerat VM utan att vi har pratat om det. Jag bara gissar. Och Adam, du har varit på plats i Schweiz. Precis som jag var. Var ska vi börja? Sverige vann, det vet vi. Men vad är tankarna?
Från det jag såg, vi kikade på semifinalerna och finaldagen. Och då kan man säga det att lördagen var jätteintressant, tyckte jag. Söndagen var mest en transportsträcka. Så att, men sen tycker jag, det var mitt andra VM jag såg på plats i Schweiz, och jag tycker att det är de bästa VM:en. Alltså de publiken, människorna, folket i Schweiz tycker jag skapar den absolut bästa inramningen. Jag tycker inte det finns, jag har inte varit i Tjeckien, men jag tycker de gör evenemanget riktigt, riktigt bra runt omkring. Sen vet, som jag nämnde innan, nu när det inte spelade in, så tycker jag väl att vad det gäller rent prestationsmässigt så gör ju Sverige en habil match, eller en habil turnering, utan egentligen göra någonting extra, och ändå är relativt överlägsna. Vilket, ja, som Pelle sa innan, det är klart att man tycker det är roligt att vi vinner VM-guld, men någonstans hade man nog hoppats att, jag menar, att både Schweiz och Tjeckien kanske, och Finland med, var lite hade lite högre höjd än vad de visade upp.
Ja, Pelle, du har ju skrivit på sociala medier att du håller ju aldrig på Sverige ett VM. Berätta.
Nej, men det har ju att göra med att de 5 VM-slutspel jag dömde. Man är ju där för att tävla som domare också. Det vill ju nå finalen. Och det vet ju jag att det gör inte jag om Sverige går till final. Så då har vi liksom lierat oss med finnar och schweizare, och det har blivit så att man... Ja, jag råkade nog säga det i Aftonbladet, jag kan säga att vad vill du helst att Sverige med VM-guld eller att vi får döma VM-finalen, så har ju VM-finalen direkt, för jag där får tävla. Så det är där det landar liksom. Och nu, jag skulle vilja se ett svenskt domarpar i finalen helt enkelt. Men det jag tar med mig mest av det här VM, det är ju att de kvinnliga domarna för andra året rad dömer en VM-final. Det är ju dels för, som domare är man ju stolt, men dels för sporten, att vi är unika på det sättet och vågar och kan. Ja, det är det jag tycker är bra för sporten. Sen är de jäkligt bra också, det ska man ju inte sticka under stolen med. Men sen, det är mycket politik där i domarverksamheten, väldigt mycket.
Ja, det är det. Kan du berätta lite, hur fungerar det?
Det finns ju en domarkommitté, jag pratar på min tid, som vi har möten varje kväll och man tar ut domare match efter match. Och sen finns en annan kommitté, tävlingskommitté, och så finns alla länder representerade. Jag har till exempel blivit tilldelad 2 stycken Europacup-finaler på här sidan 2 gånger, men jag har aldrig dömt någon. Det har att göra med att när domarkommittén nominerade, det var 2 gånger det var 2 svenska lag i finalen. Bägge lagen ville ju att vi skulle döma finalen, för liksom, då vet de förutsättningar, det är liksom, de känner oss, och då fick vi chansen. Så klart fick vi den finalen uppe i Stockholm. Men sen är det schweizare och tjecker och de andra med inflytande finnar får reda på det här. Det har varit ett jävla liv. Det kan inte vara 100% svensk representation på planen. Det måste in något annat. Så det knackade på hotellrumsdörren 1 på natten. Det står en stackars domarchef där. Och tala om, jag är ledsen grabbar, vi måste ta från i finalen. Så det är ju, jag förstår ju det också. Det är för sportens skull, men man är ju ganska egoistisk när man sitter där och ska lägga sig för sin första internationella final. Så blir det sådär. Och det är, Det är många som vill tycka till, många som vill vara med, många vill, de vill ha med representanter på, är de inte med och spelare, men de är som domare, de ska representera. Det är så det funkar. Jag tror inte innebandy är speciellt unik på det sättet.
Nej, något som jag har lagt märke till, kanske inte genom åren, men något som jag har känt kanske på detta VM och även förra VM, det är att de svenska domarna och exempelvis finska domarna har väldigt annorlunda attityd till kommunikation och på plan. I Finland så verkar man inte tillåta samtal överhuvudtaget. Det är,
ja, det stämmer. Så har det alltid varit.
Det är ännu tydligare härskarteknik eller på något sätt. Och vad tänker ni kring det? Eller något?
Ja, men så tror jag det är faktiskt inom alla sporter, men man märker det kanske inte riktigt tydligt. Du har ju kulturen, du har det, framförallt innan man samarbetat inte så mycket. Det var något om man provade att vara schweizare som skulle döma i svenska ligan och tvärtom, men det funkar inte så bra, för de ligger för långt ifrån varandra och spelarna tyckte liksom att de visste inte vad som gällde, precis som du säger, när de kommer hit och de gör sitt bästa, för de lär ut lite olika. Och det är olika kulturer, olika kulturer på både i samhället och på banan och hur spelarna tänker och tränar. Det är svårt alltså. Man pratar hela tiden, vi måste komma närmare varandra, men det är nog så här det kommer att se ut.
Mm. Det är kul att ni säger att de svenska domarna anses ha bäst kommunikativa förmåga. Jag tycker att det är, jag ska inte säga att det är en katastrof idag, men det är ju där jag tycker vi har de största bristerna inom domarkåren. Det är ju bristen på att kunna kommunicera. Jag säger inte att man ska stå och diskutera varenda domslut, det är inte det jag säger, men när det dyker upp situationer så ja, men som ledare, som spelare många gånger kanske man, ja, men det, jag menar, vi har en idrott där vi bygger mycket på känslor, och känslor vill vi ha, vi inga känslor, tycker jag att vår idrott är död. Och där vill jag är inne på att man håller på att plocka bort de här känslorna i för stor grad. Så det här med kommunikation, jag menar de domarna som jag tycker varit bäst genom alla år, det är de som kan säga, nej, men de kan bara förklara hur de tänker, de resonerar och står för sitt beslut istället för att, ja, men stå väldigt långt ifrån ledarna, stå väldigt långt. Det är ju där matcherna kapsejsar totalt. Så det är den kommunikativa förmågan och spelförståelsen skulle jag säga. Och jag vill ju dra det så långt till att, jag har varit inne på det här tidigare, jag har ju sagt att domarna håller mycket av innebandyns framtid i sin bedömningsförmåga. Vad vill vi ha för innebandy? Vad ska vi tillåta för innebandy just nu? Vi kan inte sälja in vår sport nationellt, för att den går ju inte riktigt genom rutan. Så vi vill ha lite högre intensitet, vi vill ha lite mer duellspel, vi vill kunna kliva upp på motståndarna, sätta lite mer liksom press på motståndarna, på bollhållarna. Men, och det här har vi ju diskuterat i många, många år. Vi försökte göra det i Kalmarsund, vi tog det till ytterligheterna, började spela man-man. Vi är första laget som spelat man-man på elitnivå. Och det vet du Pelle, då blir det duell över hela banan, och det är absolut inte alla domare som klarar av en sån uppgift.
Nej, jag håller helt med. Jag träffade de gamla gardet som vi träffat med Magnus Svensson i Varberg. Jag har träffat några gånger.
Mm.
Och nu är det lätt i våra generationer att säga att det var bättre förr. Domarna är säkert bättre tränare och allting idag än vad jag var. Men just det här med, man får inte prata med domarna. Man får liksom taggarna utåt och hotar med protestutvisning och osportligt uppträdande istället för. Nu kanske jag är tillräckligt gammal, men du vet hur jag funkar. Man gör käft och hellre emot. Det är mycket roligare.
Ja, men det uppskattar man ju som både ledare och spelare också. Man gillar när man får kontakt med domaren. Eller just att, nej, men man kan få en diskussion. Eller man kan ha, ja, men det kan ju vara att man kan ju tätas på planen. Alltså det är ju det här, det måste ju vara otroligt mycket roligare som domare också. När du får den här kontakten med spelare och ledare och känner att, ja, men då får man ju också en förståelse de gångerna man kanske tar ett dumt beslut eller felaktigt beslut, och köper man ju det som ledare, eller man köper ju det som spelare.
Ja, men det brukar jag säga de gånger jag var ute och föreläst eller varit på kurser, att du blir en bra domare när du slutar döma matcherna och börjar leda dem istället. Först fattar de inte ofta någonting. Men sen liksom, Det är ingen konst att döma en match. Och det är ingen konst att och, liksom, de här tydliga, fula grejerna straffar. Men det är de här gråzonerna som kan vara 50-50. Man, de får man ju snacka sig igenom och visa med sitt matchledarskap hur man har gjort bedömningen. Och det kommer ju fram spelare hela tiden och upprörda för man är, jag har kunnat gjort. Jag kan ha friat, jag har kunnat fält. Men bara säga, beroende på hur de säger dem. Jag fattar mitt beslut, det får du respektera. Säg inte att det är rätt, inte att det är fel. Men så nu kör vi vidare. Att man har den dialogen liksom istället för och inte. Jag är väl en annan generation. Men...
Ja. Ja, men jag vet inte vad. Jo, men jag har lite tankar här. Jag har ju fortfarande ett spelarperspektiv. Okej, nu spelar jag Kalanka-serie, men jag spelar faktiskt fortfarande. Och jag har varit inne på det innan. Jag gick domarkurs för någon månad sedan och har blivit domare igen efter 20 år. Och det som slog mig väldigt tydligt på den här domarkursen, det som har utvecklats väldigt mycket, det är den här rörelsemönstret och att man ska undvika vissa situationer. Att man har domarkommittéerna och domarna har kommit fram till ett rörelsemönster så att man aldrig ska vara nära spelarna. Alltså tar man ett känsligt beslut när det blir mål så ska man alltid se till att vara långt ifrån laget som har släppt in ett mål eller fått en utvisning. Och som spelare och ledare så avskyr man ju det. Alltså ja. man vill ju att eller att domaren ska kunna stå för sitt beslut och vara nära och vara mänsklig. Nu har jag sett att det finns elitdomare som anammar det och faktiskt står upp ibland och står kvar. Men ofta så ser man ändå det här flyktbeteendet som är på något sätt accepterat, att det är så man ska leda en match. Att man hela tiden ska ta sig ifrån situationen. I vissa lägen när en lagkapten eller spelare inte går att resonera med så ska man ju fly fältet, absolut. Men många gånger så är det ju, vill ju spelaren eller ledaren ha en kommunikation med en domare. Eller hur tänker ni?
Jo, men det håller jag med. Det där är ett jäkligt svår balansgång. Man känner liksom att nu vill jag stå kvar för jag vill stå upp för mitt beslut. När man känner att det är den stämningen. Samtidigt känner man, står jag kvar här nu, det här är en diskussion jag aldrig kan vinna. Då får man här istället göra det. Man känner att ja, visst, målet, vi kör på. Och så brukar jag vänta till den första positiva känslan hos det laget eller spelaren. Då kan man gå fram liksom, man kanske säga, ingen annan hör, man kan få i bänken spela. Det där var inget vidare, va? Liksom när jag, var jag helt fel ute där? Vad tycker du? Ja, det är bra, vi kör vidare. Man får värdera varje gång, men det är ingenting du kan lära på 500 kurser. Det lär du på 500 matcher. Erfaren, inte bli överraskad och kunna ta varje situation.
Mm. Men här tror jag också, som du säger Pelle, jag tror att det är en fördel kanske har spelat in. Alltså du behöver nästan förstå flowet i idrotten. Du behöver ha den lilla känslan. Jag tror det är väldigt svårt att bara kliva in och typ aldrig ha, alltså att du inte har någon erfarenhet. För jag menar, en bra domarprestation ska ju inte märkas. Det är precis som du säger, det är en matchledare. Men det är ju, jag menar, vi kan spela en match efter 50 minuter, det är inte en utvisning. Helt plötsligt kommer en helt plötsligt från blixt från klar himmel, någon skitgrej som inte ens, ungefär som att de kommer på att nu måste, fan, vi har ju inte gjort någonting. Vi är liksom, nu måste vi ta någonting. Och jag menar, det förändrar ju allting. Och som jag säger så, jag menar absolut inte, även om jag ofta har extremt mycket åsikt av domarna och jag kan raljera bitvis. Men vi får inte glömma att domarna är de som har bäst betalt i svensk innebandy. Dömer du två stycken elitmatcher på en helg, det finns inte spelare i SSL som har den månadsersättningen som en domare har. Så varför ska vi inte få ställa krav på dem? Varför?
Självklart ska man ställa krav. Och, sen är det en fördel att jag var en riktig gris som spelare också. De brukar bli de bästa domare.
Ja, men det ser vi på hockeydomarna. Kolla Vesno och de här liksom i hockeyn. Och ja. Riktigt, de kan ju spelet. Så det, ja. Nej, jag tycker också det. Visst, vi har ju extremt, vi har ofta mycket åsikter här i Kalmarsund. Men det är sådär med hela apparaten kring domarna tycker jag har blivit lite... med all videogranskning och allt. Vi har haft många liksom, saker som bara, man bara undrar, men vad är det som händer?
Ja. Ja, det är en stor skillnad mot när jag dömde. Den här dels massmediala bevakningar, men framförallt med sociala medierna, fanns inte på min tid. Sprids som en löpeld överallt och det delas hur, ifrån fyra olika kameravinklar. Hur bedömer den här situationen? Och så sitter jag där och kollar i slow motion på fyra kameravinklar. Jag kan inte göra bedömningen ändå. Så kan det också vara ofta ibland. Liksom att det är, men man ser, man tar en kontext ur en helhet också. Men precis som du säger där, att ja, jag vet inte hur man ska komma.
Men det är klart att vi skulle vilja ha bättre hjälpmedel till domarna med. Men jag menar, vi får ju acceptera att vi är en liten idrott med väldigt små resurser och spelar arena som, jag menar, det hade varit jätteenkelt för domarna, eller om vi hade vi haft möjlighet att de hade bara fått ringa till Stockholm och ta liksom en minut. Kolla, kan du kolla var bollen inne? Ja. Vad fan, tar det en minut liksom, du får göra det? Okej, då är det, för det kan ju kosta väldigt, väldigt mycket. Och vi, jag menar, det är ju en av världens snabbaste idrotter vi håller på med, så det är omöjligt att uppfatta allting. Men ja, det är ju bara en parentes, men jag menar, vi, någonstans, vi är ju där vi är liksom. Det, vi har ju ingen.
Ja. Ja, jag tror och hoppas att det är bara en tidsfråga, Adam, innan vi är där för de hjälpmedlen. Det skulle nog minska stressnivån och underlätta för domarna väldigt mycket.
Ja, det tror jag med.
Ja, men man blir ju, jag måste ändå säga att efter att ha varit i hetluften i alla år och återigen börjat döma, så blir man blir lite ödmjukare faktiskt i sina tankar. Och man blir påmind om att det är ju ändå ganska svårt att döma på den yttersta nivån. Nu gör ju inte jag det, men det är ju snabba beslut. Precis som det är väldigt svårt att spela innebandy eller vara ledare på den yttersta eliten, så är det ju tufft och det är ögonblicksbeslut hela tiden. Så att det är ju matchledarrollen som man måste bemästra. Det handlar ju ingenting om kunna regelboken eller de här andra bitarna, utan det är att förstå, precis som du säger, Adam, flowet i en match.
Nej, men det är,
Magnus, det var bara 2 år sedan som jag dömde dig, och 2 timmar efter match så skickade du en bild på mig och påminner om mitt felaktiga domslut, det minns du, va?
Och jag hade rätt, va?
Det hade du fan med.
Ja. Precis, just det var det. Ja, precis. Men jag var lite stabbig som spelare. Det är man ju nu när man är så himla gammal. Men det var ju fantastiskt att någon fotade, och så helt plötsligt, jag var inte helt säker på att jag hade rätt, men när jag fick bilden så såg jag att jag hade rätt. Men det som är härligt är när man, oavsett vilken nivå man håller på med, så ställer man krav på domaren. Jag ställer krav på domaren när jag spelar i Division 100. Om jag tittar på mina barn som spelar match. Alltså jag ställer ju krav, rimliga krav. Jag ställer krav att de ska vara förberedda, att de ska känna till vad matchen betyder. Jag menar, är det pojkar 15 som spelar, så tycker jag domarna ska förstå att vad matchen betyder för lagen, lika väl som om man dummer.
Men det är ju så olika diskussioner med Magnus. Jag menar, jag har tränat min sons lag och startade upp när de var 5 år. Nu har jag precis släppt dem till en annan förening här. Så jag har varit med på många, både poolspel och allting. Men jag menar, där hjälper man ju domaren. Alltså det är där jag tänker man tappar. Jag menar, jag menar det är inte konstigt att så som samhället ser ut, att vi har svårt att appellera domare. Det är ju, jag menar, föräldrar kan ju bete sig rent ut sagt idiotiskt. Tränare kan bete sig idiotiskt, spelare idiotiskt. Men den diskussionen som jag tycker var om, liksom, om en elitdomare. Den tycker jag, det går inte jämföra, utan den är ju nästan kravlös som jag ser det nu. Att, ja, man vet ju själv innan vi möter några, så kollar man vilka som dömer, då vet man på ett ungefär, okej, det kommer bli en sån här match. Jag menar, jag vet det när Håkan dömer, då kan jag tjabba lite med Håkan, jag kan skoja med Håkan, även om han tycker att jag är dum i huvudet och jag tycker att han är dum i huvudet, så efter matchen kommer vi ändå liksom säga, okej, ja, men vi är fine med det.
Ja,
men det är ju så få man kan göra det med.
Jo, men när du får den erfarenheten så vet ju exempelvis Glenn och Håkan då, som du tar som exempel. De vet ju vad alla spelare i exempelvis ert lag och alla ledare, vad de vill ha. Och samtidigt så vet ju ni vad de levererar. Så att det är en win-win-situation. Är du ny domare i SSL så kan du inte vara där, för att spelarna
Nej.
och lagen har inte lärt känna
Ja,
domarna.
jag kommer ihåg hur länge sedan jag dömt ett antal år i Elitserien och dömde Balrog. Jag kommer inte ihåg om det var Brottman eller Hellström som sa att fan vad skönt att ni kommer. Vi tycker inte att ni är bra, men vi vet hur ni dömer.
Ja.
Så vi vet, en sak ska klara för, vi tycker fan inte att ni är bra, men vi vet precis vad som gäller. Det är en ganska skön beskrivning på det hela.
Jag vet inte hur många gånger jag har frågat domarna, när ska vi, framförallt så blir det oftast Glenn och Håkan. Jag säger, varför kan inte vi få spela efter samma regelbok som Falun och Storvreta? Det hade varit jätterolig innebandy. Kan vi andra inte också få spela den? Eller hur? För när de har mötts tidigare, då bara släpper man på och så blir det, ja men det blir den här slutspelsinnebandyn. Så jag menar, det är olika regelböcker hela tiden. Och jag menar, vi är ändå en förhållandevis ny klubb som har liksom gått från nykomling till och liksom kanske börja vara med i toppen och fått spela SM-finalen. Jag glömmer ju aldrig när vi hade Glenn och Håkan i IFO Arena första matchen mot Storvreta borta. Och de springer runt och liksom säger förnamnen till alla spelarna i Storvreta. Fan, topplocket gick. Jag var ju så arg så att jag efter matchen så
Oj.
var jag tvungen att bara forcera in i domaren och frågar liksom, vad är det frågan om? Då sitter de med badtofflor och käkar någon blåbärsmuffins liksom bakåtlutad, och då blir man ännu mer förbannad.
Det har
Så
jag
jag menar,
upplevt många gånger. Nykomlingar kommer upp och man snackar med spelaren med namn och säger vad fan. Det har jag varit med om flera gånger. Man vet inte vad man ska göra.
Nej.
Kan inte kalla som Brottman för nummer. Det känns
Nej.
jättekonstigt liksom.
Ja, jag fattar. Men som nykomling var det ju bara liksom, för
Ja.
fan. Man bara...
Ta er dit det också, brukar jag säga.
Ja, men det är en bra kommentar. Det ska man förtjäna.
Nej,
Ge
men
mig bara något.
alltså Adam, du har ju helt rätt att domarna på elitnivå är ju de som tjänar mest pengar. Men det är ju ändå så att för att ta det här jobbet så måste du vara en enorm eldsjäl ändå, alltså att ta det
Vad
här.
tror du att det är på elitnivå? Är det inte, alltså är det verkligen motivation? Jag menar, om du är singel och 25 år och dömer två matcher, så att du tagit det ändå upp. Jag menar, du kan ju döma tre matcher i veckan, eller Glenn, hur många? Nu dömer du, har du dömt bara i Stockholm? Har du dömt mest i Stockholm, Pelle?
Ja, det var ju då, det var mycket Stockholmslag i Elitserien. Vi var ju mycket i Stockholm. Och det tog ju några år innan de tog bort reglerna att vi fick döma på hemmaplan i Göteborg, om man säger. Nej, absolut mest har jag självklart i Varberg, deras gamla hall. Varberg, Jönköping.
Men jag menar, är det rimligt? De kan ändå döma tre matcher i veckan. Det blir ju rätt mycket pengar. Så motivationen bör ju ändå kunna
Ja.
vara liksom, det är ju, jag menar, har du ett halvtidsjobb kan du väl kanske ha vid sidan, eller om du nu verkligen ska satsa på att döma. Jag vet inte hur de har det faktiskt.
Ja, och nu har arvodena stigit väldigt mycket sen jag slutade drömma, vet jag.
Ja.
Men vi åkte upp i Stockholm, så hade vi ofta en match lördag, en söndag. Kunde ha två på söndagen till och med, beroende på hur flyget gick. Jag hade en elitmatch på lördagen, en på söndagen. Sen kunde du ut och ha någon dåande allsvenska match efteråt. Den matchen
Men
spelade.
jag är väldigt frågande. Det är bara att jag är väldigt frågande att man kan ha två elit. Jag vet ju bara hurdan jag är själv i huvudet efter en match, och då står jag vid sidan av.
Jag tror inte de har två matcher 2 dagar i rad. Jag tror inte de
Jo, många gånger har de
har
det.
de det fortfarande. Ja, det var
Ja, men
förvånande.
det har jag också uppfattat att de har. Men absolut, jag tänker väl åt båda hållen. Det är en inkomst, men samtidigt så måste man ju ta lite ledigt för att ta sig till de här matcherna. Finns man runt Stockholmsområdet så finns det ju ett smörgåsbord av matcher på allsvensk nivå, kanske inte på SSL-nivå då, men det är väl klart att där kan det vara enklare om man är från Stockholmsområdet att åka en timme till en match och göra den. Att att det kan bli en förtjänst. Men ska du åka till Umeå från en del av landet, nu kan man ju själv flyga ganska snabbt, men det tar ju ändå en ganska lång tid. Det tar ju nästan ett dygn, får man nästan lägga på en match då, tänker jag. Men
ja, när vi dömde match, lördagsmatch i Skellefteå till exempel, fick det flyga upp lördag, kanske ibland fredag tror jag, som hem söndag. Mm. Alltså dåligt med flygen.
Men Adam, alltså, om vi bara skulle summera domarbiten, vad ser du att, vad önskar du skulle bli bättre? Är det några delar? Är det några delar i matcherna? Är det sista kvarten domarna behöver bli bättre? Eller första kvarten? Eller kommunikationen, har du sagt att du vill att den ska bli bättre? Är det några andra saker som du tänker på?
Ja, men jag tycker just det här med, jag gillar ju att man ska komma med konstruktiva lösningar och inte bara gnälla, för gnälla kan ju alla göra. Men jag tror att vi skulle må väldigt bra att ha med domarna och sitta som, jag menar, du skulle kunna sitta med både tränare och spelare och domare från Sverige liksom, och sitta verkligen och få en samsyn på saker och ting. Men sen vet jag ju också, och det vet ju Pelle med, det är ju, vi bestämmer ju ingenting i Sverige, det är ju IFF som bestämmer det mesta. Alltså det med internationellt, ja, så vi är väl lite bakbundna oavsett vad vi kan ju inte bestämma så mycket här, utan vi också, ja, återigen, även om vi är världsmästare, så får vi ju bara.
Det har man ju pratat om och försökt i 20 år, varför en spelare och ledare på domarkurser och ditt och datt, men personligen så känner jag mig lite frågan till hur man rekryterar domarcoacher och sånt där, eftersom, ska väl inte jag skryta, men jag har anmält mig till förfogande 2 år, men vi har tillräckligt många, säger de. Mm. Jag tänkte att jag skulle dela med mig av min erfarenhet och mina kunskaper, men vi har fullt.
Men det är också, jag säger det, att jag tycker väl också att vi kunde utveckla spelet, och ska vi kunna utveckla spelet så måste vi ha en bedömning som gynnar spelet. Det kanske blir väl filosofiskt liksom, men ska du ha ett duellspel, ja då är det ju som sagt var, det är kanske olika regelböcker, olika, alltså, lag möts, men det är kanske oundvikligt, men det är mycket som påverkar hur en match blir. Det är ju mycket publik, det är vad gäller matchen och så vidare. Men vi som har, det är ju en ynnest att få spela ett slutspel. Då är det ju helt plötsligt en annan idrott.
Jag vet inte vad du säger, Adam. Jag har ju läser bara mycket och ser lite videoklipp. Det som har hänt de senaste 10 åren. Det är våldsamma, vad ska jag säga, närkampen mot huvudspel och sådana grejer som hjärnskakade, det fanns, det trodde jag fanns min tid. Jag vet ju, min gode vän och Pattel och Ulf Andersson, han brinner för det här. Det är, även på damsidan ser man mycket finklipp och mot sådana påhopp.
Jag har inte, personligen har vi inte varit utsatta eller har varit med om så mycket huvudskador överhuvudtaget. Jag tror knappt jag har varit med, jag har varit någon, tror jag. Men väldigt få grejer på när det gäller herrarna i alla fall, måste jag säga.
Det kanske var likadant förr, det bara att det sprids, allt det sprids på sociala medier.
Ja, men så kan det vara. Någonstans så tänker jag att spelet har blivit snabbare, men det kanske inte har blivit bättre, men tempot har ju blivit lite högre och spelarna har blivit lite mer, eller de har blivit mer vältränade och
Men det är också som du säger nu med vältränade, Magnus, jag menar, ska vi, ett lag som verkligen går in för att bli, alltså verkligen investera tid på sommarträning, investera tid, alltså betala sina spelare och är bra tränade och vill få ut det spelet utan att göra massa oschystheter. Jag menar, det är nästan omöjligt att få det. Det är slutspelet kanske du får göra det, men det är det jag menar. Jag vet inte om det är svar på din fråga, men jag tycker att det är en oerhört ojämn bedömningsnivå, skulle jag vilja säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja. Jag tänker att vi lämnar domarfrågan här just nu. Vi är kvar lite med Schweiz-VM. Men däremot så hade Finland en väldigt, väldigt märklig presskonferens under VM. Man presenterade att man skulle börja med någon form av drafting-system där man skulle drafta unga lovande spelare i världen. Och man gjorde det på finska i Schweiz. Och ja, och man hävdade att man är världens bästa liga. Och ja, man är bäst på alla sätt och vis. Och därför är det en självklarhet att de då ska driva det här. Vad Adam...
Jag vet inte om det lät mer som ett första aprilskämt. Jag vet inte vad är syftet med att de ska drafta. Men är det sån? Är det mig veteligen vallfärdade inga spelare till den finländska ligan? Så att de känner att de behöver strukturera upp det. Att det är ju ingen guldrush. Eller jag vet inte, är det någon ny undersökning att unga människor vill verkligen bo och leva i Finland? Eller vad är grejen? Vad är det jag missat?
Ja, jag fick en känsla av att de skulle checka av den här, eller göra den här presskonferensen och ha det på sitt presentationsmaterial internt i Finland när man skulle berätta om det här. För att vi ställde ju frågor då givetvis, Henrik och oss här på innebandymagasinet gjorde ju det, och om de hade någonting att styrka det här då med att man var den bästa ligan då. Och vi frågade, hur har ni mätt det här? Är det att ni har mest publik, mest omsättning? Ja, men de hade ju ingenting att komma med. Och det var lite lustigt kan man tycka.
Ja, men det är väl, jag menar, de har, vad är det nu? De genomgår generationsverkning, fått stryk i två stycken... Eller de har inte ens gått till VM-final nu denna gång och så fick de stryk hemma. Nu kanske de känner att nu måste vi försöka hitta på någonting. Men återigen, jag har väldigt svårt att se syftet med det här.
Vad säger du, Pelle?
Nej, jag ringer någon klocka. Det här har hänt förut. Ungefär ja. Samma situation från samma land. Utan att komma på exakt vad det var. Men det är... jag känner igen det här. Det här tillvägagångssättet och det här... jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Det är märkligt faktiskt.
Känns som det mest att de skulle ha något annat att prata om och få lite uppmärksamhet.
Ja. Ja, det var väldigt svårt att hänga med när de presenterade då. När de körde en internationell presskonferens på finska. Men det kanske säger det mesta om det de presenterar. Vi släpper det och så pratar vi EM. IFF... presenterade att man ska starta med EM för landslag 2025 med 8 lag. De 7 första lagen i VM då blir direkt kvalificerade tillsammans då med arrangörslandet då. Är det någonting som är bra?
Känns som samma fantastiska idé som CHL i hockey.
Mm.
Lite så, helt onödigt.
Jo, men EM, det är ju de bästa lagen är ju i. Alltså jag förstår inte, det är också dubbelt.
Ja.
Hur ska man hinna med allting det här? För jag menar, vi ser ju i vår egen... jag menar, kollar vi SSL, vi vill ju spela fler matcher. Eller jag är ju på den kant som säger, jag vill spela fler matcher. Vi kan inte vara en träningsidrott. Som det är nu, hur kul är det att spela allsvenskan? Du tränar 5 dagar i veckan och spelar en match. Ska vi bli bäst på att träna? Ska vi bli bäst på att spela matcher? Vi borde åtminstone, alltså vi borde väl åtminstone spela två matcher i veckan under vissa perioder.
Jag håller med dig, Ola. Gärna fasta speldagar.
Ja, och sen var det väl något, någon riktig klipsk herre som hade twittrat, som jag var tvungen att kommentera. Det här var någon i Karlstad va, som sa att men det här med den nya allsvenskan är ju, det är ju ett bra förslag det här, men det blir för långa resor. Vi har ju inte råd, sportsligt är det bra, men ekonomiskt är det ingen. Men återigen, liksom, det är ju ingen rättighet med att bedriva elitidrott. Så jag menar, jag tycker att det du pratar om, Magnus, jag tycker det är kopplat till vår egen liga. Vi är mycket avbrott och de lagen som har många landslagsspelare, de får ju sin, det är ju tufft att bedriva vardagen.
Mm.
Ja. Jag tycker att, ja, för jag ser ju mest egentligen till vår egen liga, hur kan vi, ja, men hur kan vi utveckla den?
Mm. Men är det inte bra om vi kan få en landslagsturnering till som, om den blir tv-sänd, exempelvis i Sveriges Television då, nu är tanken att det här ska vara i september då, varannat år. Ser ni inga positiva effekter med det?
Jag vet inte, ett VM varannat år kan jag ju tycka, det är good enough. Jag ser ju vad det gör med, jag ser vad exempelvis ett VM gör med de spelarna som ska spela VM. Det är ju ett extremt fokus, jag menar deras planering ligger kanske först, alltså ligger väldigt mycket på VM.
Mm.
Så jag menar, nej jag vet inte, jag säger att jag åsiktar mycket med det här, tycker jag är helt ointressant för mig. Jag kan inte se hur det ska gynna, ja det gynnar väl de länderna som behöver lite som jag kopplar till SSL, att du får spela mer internationella matcher. Men jag har svårt att se att det gynnar de ledande länderna.
Jag har svårt att se att det gynnar sporten generellt faktiskt.
Nej.
Nej. Vi har ju sett här nu att, eller min erfarenhet som har varit med i gamet väldigt länge, det är ju att vi tar ju steg framåt hela tiden med vår idrott, men VM tenderar ju att inte, VM kan ju sätta lite krokben på våran inhemska syn på innebandyn, för att alla, om man säger utanför vår sport, får ju åsikter varje gång efter ett VM när vi vinner en kvartsfinal med stora siffror eller en semifinal och att vi vinner. Och på så sätt så tycker man att innebandy som idrott inte är så intressant. Är ni med jag tänker?
Ja. Mm.
Och det vi behöver då, det är ju att förbereda de här lagen, exempelvis 5-8 och liknande, att de, för de kommer ju faktiskt möta Sverige och Finland och Tjeckien i VM, men de får ju aldrig spela emot Sverige mellan VM-turneringarna. Så hur ska man matcha? Hur ska Lettland och Norge och Polen och de andra nationerna vara förberedda när det är VM?
Men jag tror svaret ligger i den inhemska ligan. Får inte de upp kvaliteten på sin egen inhemska liga kommer det inte bli bättre internationellt. Alltså det är ju det. Och sen kan du bara fråga, som finns det något intresse av att titta på sånt här mästerskap? Alltså om du kollar svensk, hur många, nu vet inte jag hur, nu vet inte jag vad tittarsiffrorna var på VM-finalen. Om du säger kolla VM-finalen kontra SM-finalen.
Nej, jag har inte det. Men vad man kan konstatera i alla fall är ju att en SVT-sändning från VM, en sån match, det är ju många fler som ser en endaste match mot vilket land som helst än alla SSL-matcher tillsammans, tänker jag, mer eller mindre under säsong. Så vi måste ju förstå att sporten kommer ju ut genom Sveriges Television kontra de här webbsändningarna som vi har.
Ja, fast jag tycker också detta, tycker jag, nu såg jag ju inte, jag såg ju bara sändningarna innan jag åkte ner till Schweiz, och de tycker jag var ren katastrof från SVT.
Ja, på vad sätt?
Nej, men jag tycker produktionsmässigt, de satsade ju ingenting på det. Det var väl kvartsfinalen när jag tittade på då, hemma innan jag åkte ner. Jag menar, de hade någon. Sen flyger de ju ner det lite tyngre gardet med Chris Härenstam som gör det jättebra. Och Dusan och sen Samuelsson. Inget ska falla på dem. Jag tycker produktionsmässigt, och det var inte de som jobbade med. Samuelsson var med i kvartsfinalen, men det var inte han innan. De hade någon annan.
Så, vad var det som var dåligt då?
Ja, men den programledaren de hade där hade ju inte koll på läget. Det var ju otroligt, riktigt risigt till och med. Innan de bytte uppställning till, när de skickade i A-laget till semifinalen. Mm. Så jag menar, SVT är med. Det är klart, det blir lätt att man säger det hela tiden det här. Men jag tycker också att vi har fått några riktigt duktiga kommentatorer som har jobbat och lärt sig sporten genom... Och sitta i en hytt i Stockholm och gnugga och kommentera och kommentera och kommentera. Det är en jäkligt svår idrott att sälja innebandy. Jag tror det är ruggigt svårt att kommentera.
Du var inne på något rätt på det nyss, Adam, när du pratade om de inhemska ligorna. Det är där utvecklingen sker. Nu vet inte hur det ser ut i Lettland till exempel, deras liga. Om de har de pengar, har de arenor, hur mycket media bevakar Lettland. Jag kan inte de bitarna, men... Det är ju där, det är liksom när en svensk stjärnspelare, landslagsspelare, helt plötsligt åker över till Lettland och spelar i deras topplag till exempel. Det händer ju inte.
Nej, men oavsett vad vi diskuterar om detta så handlar ju allting koka ner till pengar.
Ja, det gör det.
Det är liksom, det är vår idrotts största dilemma. Jag kan bara prata för vår del. Jag menar, jag tycker, det är där jag säger, jag tycker man ska spela 2 matcher i veckan. Jag tycker, det gör inte oss någonting. Nu när vi åker till Dalen, jag menar, vi bor ju helt snett här i Kalmar liksom. Vi har ju långt till alla matcher. Men jag menar, när vi åker till Umeå nu i helgen, då åker vi klockan 07.00 på lördag morgon. Vi är hemma 09 på måndag. Liksom, det är 2 dygn som vi lägger för att spela en match. Men det gör vi gladeligen för att vi vill ge våra spelare bra förutsättningar. Och det är ju samma sak. Ska vi få upp lönerna? Jag menar, spelaren ska ju inte jobba 100%. Jo, alltså förstår ni? Alltså det, allting handlar ju om pengar. Så det är ju där, och då kommer vi till det som Pelle säger. Jag menar, kan inte föreningarna sälja sponsring? Eller de har en hall där tränarna får hänga i ribbstolen under matcherna. Får man inte få plats i båset? Hur ska du kunna... Ja, vad ska vi göra?
Nej.
Vi får ju typ inga centrala pengar från förbundet. Alltså damfotbollen har extremt mycket mer pengar än vad vi har, och det är jättebra för damfotbollen, men bara få ta ett liksom, bara jämföra för någonting som brukar få rätt så mycket skit.
Ja, innebandylagen SSL får väl långt under 200 000 per år i centrala pengar, medans damfotbollen får väl mer än vad innebandyn får totalt sett, får väl varje enskild klubb.
De ligger på mellan 1 och 1,5 miljoner om nu ska jag jämföra med det.
Ja, precis.
Men jag menar inte det, jag menar, jag tycker jättekul för just damfotboll, vi ska inte polarisera här på något sätt, men bara liksom få jämföra, för det blir bara dumt om vi ska jämföra oss med ishockeyn eller fotboll som är globala idrotter. Men jag tycker ekonomin är ju, den är ju så otroligt viktig för hur vi ska utveckla vår idrott.
Ja. Vad, VM spelas ju under säsongen, och det gör att det blir ett hack i skivan, en månad nästan uppehåll. Är det nödvändigt att ha en månads uppehåll med SSL för att spela VM? Har vi råd att ha ett sånt långt uppehåll?
Ja, det är väl för spelarnas skull. Alltså belastningssynpunkt är det väl för deras skull egentligen. Jag svarar väl kanske inte på din fråga, men... De har ju så få läger i landslaget att träffa, så de måste ju också ta varje chans de kan få.
Mm.
Så det är, jag vet inte, man kanske kunde ta bort en vecka, det är väl knappt det. Men visst, en månad är jäkligt lång tid, det håller jag med dig om. Det känns väl kanske, det känns väl långt uppehåll.
Mm. För just det här som ni pratar, men ni ska ju sälja in matcher som förening och få publik till matcherna. Och blir det sånt långt uppehåll så kanske man tappar sugen som
publik. Jo, men det var då kan man väl göra som hockeyn i så fall. Varför kan man inte spela mästerskapet efter säsongen?
Mm. Det gjorde man ju på min tid.
Ja.
Körde vi i maj.
Mycket bättre.
Skönt att bo i kortbyxor i Schweiz kan jag säga.
Jo, men då kan ju också spelarna vila en vecka eller två veckor efter finalen eller de två finallagen så att säga. Och det känns väl ur ett slitagssynpunkt mycket, mycket bättre.
Jag vet inte varför man gick ifrån det faktiskt.
Säkert tv-pengar eller någonting. Alltså någonstans försöka sälja in det med. Jag har ingen aning om man konkurrerade med hockeyn eller någonting eller hur man ser det.
Det var en fråga som jag var med och drev stenhårt att vi skulle hitta en annan lösning på att spela ett VM i maj och sen och ha mycket mediebevakning och sen då så är det dött i ett halvår. Mm. Då var mitt argument att kör det i vintern när det är kallt ute, folk sitter inne och tittar på tv och sen dra nytta av ett VM att det har sänds 10 matcher i Sveriges Television och lyft innebandyn då och ta rygg på uppmärksamheten. Så det var argument som IFF och svenska lyssnar på hårt och jag tycker att man kan göra det bättre. Jag tycker absolut att man ska korta ner. Jag tycker att Sverige och Finland, Schweiz och Tjeckien ska ta ett gemensamt beslut att bestämma själv, att man tillsammans bestämmer när ligorna ska sluta och när de ska återuppta och så har man exakt samma i alla länder och så blir det samma förutsättningar.
Men så tar man ju inte hänsyn till någonting, man tar ju inte hänsyn till de aktiva i VM, för kolla Tjeckien, de får spela match fredag, lördag, söndag. Det är alltså 3 matcher på 3 dagar. Det är ju inte att inte fler spelare går sönder. Är ju faktiskt ja.
Så är det. Å andra sidan så hade ju Sverige rekordmånga lediga dagar i detta VM.
Ja, jag säger man borde kunna göra det annorlunda med just att spela, jag menar i ett fotbolls-VM så finns det ju studier som visar att efter 48 timmar är du helt återhämtad. Jag menar som min förra VM-finalen fick ju ett lag vila 3 dagar och ett lag fick vila 2 dagar. Så jag menar det är klart att...
Ja, men visst är det så. Jag menar Tjeckien fick vila 19-20 timmar mellan sin semifinal och VM-finalen. Det är klart att det var svårt för dem och de hade nog behövt 24 timmar till. Å andra sidan så lagen som ska skrälla mot Sverige i kvartsfinalen VM får oftast kanske bara några timmar, ett dygn på sig att ladda, medan Sverige kanske har vilat i 2 dagar innan en kvartsfinal då. Och exempelvis som Norge ofta får spela ytterligare en match innan man möter Sverige i en kvartsfinal. Man hade ju ingen bensin i motorn här Norge exempelvis i kvartsfinalen. Man gjorde 5-7 första minuter som var strålande och sen så föll man ihop som ett korthus som man kan göra innebandy när man inte räcker till. Och så
men det är också en sak som faktiskt inte kommer fram i en rapportering. Det är det att man kan håna att de får stryk med jättemycket, men att de har haft en hård belastning är ju svårt för de som inte är insatta. Sen tror inte jag att det spelar någon roll om Tjeckien hade vilat en vecka. Det inte de slagit Sverige i den här turneringen, men nej, kanske men, nästa turnering.
Men det är ju tyvärr så att det är ju den här siffrorna mellan Sverige och Norge som de som har en negativ åsikt om innebandy tar med sig från VM:et och att Sverige alltid vinner. Det är ju det som de här bär med sig då i det hela då. Ja, vad tänker vi annars då med vår sport? Det har kommit om man tittar på årsredovisningarna som de här stora innebandyföretagen gör då. En gång om året så kommer ju, det är ju offentliga siffror så det är inget konstigt då. Om man tar klubbtillverkarna som Unihoc, Zone, Salming, Oxdog och de här andra. De redovisar ganska vikande omsättningssiffror. Och det gör även en del av de här innebandybutikerna. Det finns något undantag här, men vad säger det om vår idrott?
Men det är väl kanske kopplat till hur samhällsutvecklingen är i övrigt nu. Man kanske inte köper lika mycket grejer i konsumtionen. Nu vet inte jag hur pass snabbt den går ner. Det känns ju ändå kanske att de här siffrorna, det är det de sålde förra året som de redovisar nu. Så det är klart att jag har ingen aning om konsumtionsbeteendet. Men det är väl som du säger, Magnus, det är väl klubbhuset har väl gått bra. Vad jag har förstått.
Ja, klubbhuset och innebandybutiken har varit stabila. Sen är det ju så att det är olika företag som de har backat 20, 30, 40% från detta år till från förra året. Och då var förra året ett katastrofår. Så det vad jag vill säga är att man...
Men jag skulle gärna vilja se de här siffrorna, Magnus, på är det bara enbart på klubbor, om man säger. För det är väldigt många klubbtillverkare som har gett sig in och tillverkar skor, och det är textil och det är, ja, men det är det mesta.
Det är ju det är inte innebandyblad och innebandyskaft enbart här, utan det Nej. Är ju vattenflaskor och skor och andra sådana saker. Men
för klubbe måste ju kidsen ha liksom, och det tror jag nog de köper och uppdaterar sig på. Sen vet jag inte hur det är på när det gäller skor och så vidare liksom, när sponsor eller när de går in och börjar tillverka sådana grejer.
Ja, men det har ju varit en glädjeskutt egentligen varje år under 2010-talet för innebandykonfektionsbranschen då, och så kommer pandemin och nu har det varit jättetuffa år.
Men det är väl också kopplat till att man tappar utövare. Sen har ju innebandyn, vad jag har förstått, har klarat sig ändå hyfsat gentemot andra idrotter, även om innebandy har tappat lite grann.
Exakt. Vi har ju tappat innebandy, vi har tappat ledare, vi har tappat spelare, vi har tappat domare. Och ja, det är väl naturligt att vi tappar försäljning också då. Det gör ju alla branscher. Jag menar, jag läste igår att XXL hade tappat, och det var 18% av sin omsättning det senaste kvartalet, och då är det från ett kvartal innan då, som inte heller har varit så bra mot tidigare och så att det är ju utmaningar i samhället som även drabbar innebandyn då, tänker jag.
Ja, men det är väl bara kolla den här veckan som är nu. Vem ska handla grejer nästa vecka och innan jul liksom? Det är, butiken är ju, det är total galenskap. Det är ju, gäller ju allt. Det är ju, ja, det är så mycket rabatter hit och dit, så det är klart att man förstår att konsumtionsbranschen är ju i brygga, så det drabbar väl även innebandy.
Hur tänker du, Pelle, som har varit med i innebandy sedan 1986 och ja, kan konstatera att nu första gången så tappar innebandyn lite fart och till och med backa?
Egentligen är det väl bara att man och väntar på att när ska det hända. Det är som paddel lite grann. Förr eller senare kommer en svacka av olika anledningar. Och det viktigaste är väl att se över vår idrott och vår verksamhet, hur vi ska få tillbaka framförallt ungdomar och även som du säger domare, tycker jag är väldigt dålig rekryteringsfacit, om man säger.
Jag förstår ju att om man tillhör då Kalmarsunds organisation där ni är jätteduktiga nu och har en otrolig utvecklingspotential så blir det lite, det blir lite speciellt att prata om innebandyns utmaningar då när ni faktiskt i de här lite tuffare tiderna är, ja, ni är ju fantastiska duktiga här och det är många i er organisation som är med och lyfter er klubb just nu till höjder som vi faktiskt aldrig har upplevt med en innebandyförening när det kommer till omsättning bland annat.
Men det är ju också, det är precis som du säger, det är ju för att det är kompetenta människor, men också är det ju att vi har ju satsat på en organisation. Hur många av innebandyföreningarna SSL har heltidsanställda på som jobbar med de här sakerna? Det är ju inte många. Och jag menar, hur ska du kunna få sälja? Jag menar att Per Wiberg som vi har, som har styrt upp mycket av de här sakerna, att han har ju också lyckats att sälja. Vi måste jobba med vår produkt kontinuerligt. Vi måste ju sälja den och göra den. Ja, men våra sponsorer, när de kommer till vår arena, vi hade ju inte kunnat sälja den om vi hade haft, nu ska jag inte vara elak mot gamla Lisebergshallen, men du förstår vad jag menar, var ska sponsorerna vara, utan vi har fått en fin arena där vi kan, ja, men där vi kan skapa event som är, och sen vill vi ju sälja vår produkt givetvis. Och vi vill betala våra innebandyspelare för att idrotten ska kunna utvecklas. Jag menar, det här är ju, gör man det ena så får man ut något bra i den andra änden. Så för oss är det ju självklarheter. Sen är det ju absolut ingenting som säger att det ska bli succé. Men det är väl, vi har gjort många saker bra, men det gäller ju bara att fortsätta och vara ödmjuk och fortsätta göra det här. Men jag menar, vi har ju jättemånga idrotter vi konkurrerar med här på orten också. Mm.
Pelle, vad tänker du? Du tar ju gladeligen på dig din Leksandströja och sätter dig i bilen och åker jättemånga mil för att se Leksand förlora mot Frölunda i Leksand. Men, nej, men vad är det som driver dig att göra det? Och vad är det som gör att du kanske undviker att gå på en SSL-match?
Ja, det är hjärtat, tror jag. Man är uppväxt med, du har ditt blåvitt, Magnus. Det kanske inte är, du kanske inte går och kollar på den för det är världens bästa fotboll som spelas. Utan ja, det är atmosfären i hallen, bara med likasinnare. Sen har det varit en tradition också, jag åker upp till Leksand en gång om året. Jag går in i Leksands tröja, frun in i Frölands frundatröja, och det är liksom den. Man blir bemötta som vilka som helst liksom. Och det är som, som man är inne på, Adam. De är duktiga att sälja sin produkt, sin sport. Man känner liksom, herre, fan vad kul att komma in. Ja, först sitta på den här restaurangen, det vet man att de sitter. De andra, både Frölunda fans och Leksands fans, det sjungs lite grann och det skojas lite. Och sen vet man att känslan när man kommer in i arenan, här kommer det bli riktigt kul. Allting runt omkring, liksom, det är baren och det är underhållning i foajén, match. Ja, det är svårt att sätta fingret på en specifik grej, men det är känslan.
Men det är ju här också, det är ju här också innebandyn har sin största, jag tycker ju personligen, innebandy är en live-idrott. Ja. Den liksom, den tar sig inte igenom rutan. Det är en live-idrott som ska verkligen upplevas. Först då förstår du på den yttersta elitnivå hur fort det går, hur bra tränade de flesta spelarna är och så vidare. Och så vidare. Så jag menar, det är ju det här som vi har redan varit inne på egentligen under hela det här samtalet. Det är ju produkten. Hur kan vi utveckla produkten? Och det är ju så många olika steg.
Men så får jag hålla med dig, Adam. Den känslan fick jag ju aldrig när jag gick in i Lisebergshallen till exempel. Nej. När jag går in i Tegera Arena. Det var ju samma sak som man dömde. Det ska jag inte sticka med stolen med. Vissa matcher var ju inte lika roliga att åka och gå in, kliva in i hallen långt, långt därifrån. På den tiden visste man att skulle man ner till Varberg, det var det ju lapp på luckan.
Ja.
Och det var ju som, man bemöttes av samma människor som kom med sina mackor och visade domarrummet. Och det var, de sålde ut, som de var ju väldigt duktiga på att sälja sin produkt. Och så jämför man kanske komma upp och döma Fornudden i Nacka sporthall. På den tiden var ju, ja, de hade visat lite, men det var sådana två olika planeter. Eller flera olika
men det planeter. Är precis som du säger, Per, det är ju kontraster för oss också. Vi var i Jönköping igår.
Ja.
Alltså, där man får ju med sig, man spelar på en tjockmatta. Ja. Man får akut synfel. Det är ungefär 800 färger på stolarna. Och sen så är det som någon har sövt ner en, liksom. Alltså det går inte att komma igång. Alltså alla spelarna, precis allting. Det är omöjligt att skapa en atmosfär. Så då förstår man själv, hur ska Jönköping i detta fallet då? Det är ju inget ont om dem. Jag tycker de är fantastiska spelare, bra ledare runt omkring. Men nu ska de sälja sin produkt? Så jag menar, det är ju så mycket slump. Det är ju inte som det är hockeyn. Där bygger Färjestad sin arena. Där bygger de sin arena. Så det är ju återigen. Vi kommer ner till Kronor och Ören.
Den känslan kommer ju inte när du kommer till hallen. Den läggs upp ett par dagar innan. Och fy fan, nu vet du att de där jävla färgerna kommer att dunka med ansiktet. Och...
Ja, men jag tror att vi är inne på en intressant punkt här. För att det handlar om känslan som vi är ute efter. Du, Pelle, beskriver känslan när du kommer som domare. Adam, du beskriver känslan att komma som lag. Jag kan beskriva känslan att komma som media, exempelvis till innebandy-event kontra, jag har varit på en del fotbollsmatcher nu i slutklämmen, och man känner skillnaden. Alltså, när du går på en allsvensk fotbollsmatch så blir du omhändertagen på ett härligt sätt. En av anledningarna är att man är fler som är media på plats. Det gör ju det. Men, och det är ingen skugga på mottagandet man får på SSL-klubbarna och sånt. Det är inget fel på det. Men det är en nivå till. Och jag tänker då, som åskådare, så blir det ju samma jämförelse, kan jag tänka mig. Att oftare om du går på en allsvensk fotbollsmatch eller en hockeymatch i högsta ligan eller näst högsta sidan, så blir du som publik omhändertagen kanske mer än vad du blir i många hallar, tänker jag. Att det kanske är någon som säger hej till dig i entrén, och sen är det någon som frågar om du ska köpa 50-50 lotter, och sen är det någon som frågar om du ska gör något annat. Alltså, men innebandy ibland så kan det bli att ingen säger hej till dig när du går in på en match eller frågar någonting, utan man går och bara känner sig
Nej, men det är samma sak. Hela vår idrott har ju varit dålig på att sälja ut. Vi har ju inga profiler. Jag menar, frågan random 10-åring som spelar fotboll, så frågar de om fotbollsspelare. De kan rabbla upp hela FIFA. Alltså, de kan rabbla upp hela varenda liga. Och fan, de kan ju liksom rabbla upp Zimbabwes bänk. Men om du frågar om en innebandyspelande random 10-åring, så frågar du, ja, men vilka spelare gillar du i landslaget? De kan ju knappt säga en spelare. Så jag menar också, alltså hur, det är ju hela hur vi jobbar med vår idrott, hur vi når ut till, och sen tror jag med på klubbnivå, så tror jag faktiskt att det är så många som bara säger, de har accepterat att så här är det innebandy. Vi kommer inte bli större, eller vi kan vara, medan vi i Kalmar och framförallt, jag har sagt, varför ska det vara så här? Vi kan väl göra så här, vi kan väl prissätta det här annorlunda, vi kan skapa det här, istället för att bara acceptera, men det är okej att det är så här.
Ja, men alltså, det är många som jobbar stenhårt för att innebandy ska synas mer och så där. Jag menar, Kim Nilsson, man blir otroligt imponerad hur mycket jobb och arbete han lägger ner när han spelar landslaget eller när han spelar bortamatcher och givetvis då hemmamatcher. Men han gör ju sitt jobb stenhårt, precis som Alexander Galante Karlström och Rasmus Enström och de andra i Falun och några till. Där ändå de kidsen som har tagit sig till matcherna har ju stenkoll på de här killarna. Men precis som du säger, en random spelare 10-årsåldern som inte går på SSL-matcherna har nog svårt att namnge spelare. Men, så det finns ju spelare som gör jobbet, men sen kanske de behöver hjälp på traven att se till att de hamnar i tv-soffor, att de är med på Mästarnas mästare eller vad det nu kan vara. Så att vi får ut vår idrott på något sätt. Okej, vad tänker vi framöver här då om allting? Hur kommer det gå för oss, håller jag på att säga? Nej, men vad har ni för förhoppningar på framtiden? Vi ska snart stänga det här året och vad hoppas vi med innebandyn här framöver?
Men rent speltekniskt och så vidare tycker jag väl att vi har stagnerat lite, eller jag vet inte. Vi försöker väl jobba på vårt här och försöker få sitt utveckla, men det är lite som jag varit inne, blir man nästan lite nedslagen och man har väl varit lite för mycket boomer här och gnällt av sig här under den här timmen, men man vill ju givetvis hela tid framåt, men så som samhället är nu så jobbar man ju både i samhället och innebandy. Det är ju väldigt mycket viktigt med mjuka värden. Det är mycket annat, hur ska vi få många att spela innebandy, och så tänker man ju i kontexten att om så blir det ju naturligt, hur ska vi få fler att spela innebandy, får vi fram fler duktiga spelare och så vidare och så vidare. Men jag tror väl innebandy som sport kommer ju fortsätta vara en stor idrott, för att det tror jag absolut, för den appellerar så många barn och ungdomar. Sen på elitperspektivet så tycker jag väl det är också intressant nu. Det är mycket generationsväxlingar i landslagen runt omkring och sådär, så nej.
Men alltså, vi vill se bra spelare och hela den här biten, men är det inte egentligen, vi vill se roliga spelare. Vi vill se spelare som gör att man vill gå och betala. Man vill gå på matcher där man inte riktigt vet vad som händer, och man kanske till och med hoppas att det ska hända saker som gör det spännande. Är det inte det vi vill se? Jag vill se vältränade spelare, men jag vill ju se spelare som gör det oväntade.
Och kanske samtidigt så vill vi ju inte se. Ja, men det är det ju. Men det är lite som jag och Pelle säger. Det handlar ju om, jag vill ju inte se cirkusartister. Alltså jag vill ju se en idrott som någonstans utvecklas och tar steg och bjuder på intensitet och känslor. Där publiken någonstans kan identifiera sig och se vår idrott som det självklara valet att gå och titta på. Alltså vi måste ju ha, det är ju liveidrott, vi måste få folk till arenorna. Och få det, så återigen, det handlar om produkten. Det handlar om, kan vi betala spelare, kan de vara bättre tränade, kan vi tillåta spela ett annat spel. Alltså det jag känner att det går bara runt liksom. Det är någonstans där är jag. Det handlar om att jobba extremt mycket med produkten.
Samma gäller ju domarna, tycker jag, om man ska se mitt perspektiv. Det får inte bättre SSL-domar genom att höja arvodet ännu mer i SSL. Måste börja mycket längre ner och hitta på nya idéer och låta domarna tävla och utvecklas på distrikten ända ner i föreningarna. Jag såg ju sist mig själv som jag dömde ju så sent som i våras högsta distriktsserien här i Tvåna Damettan. Det är ju ungefär samma domare där som dömde början på 90-talet. Så kommer det inte upp och kommer till någon, de fyller sin roll där. Och ser man på Göteborg, det är inte så mycket domare som vill flytta upp på högre nivåer. Jag har kommit med idéer där man skulle göra en elitgrupp, om man säger, distrikten mellan Halland, Västergötland och Västsvenska, kanske låta dem hitta talangerna och jobba med dem, coacha dem, döma lite, åka upp till Mariestad, och det är mycket mer fokus, man får åka iväg och döma lite. Så det finns jättemycket att göra där, tycker jag.
Men sen är det en sak som vi inte ens, det kan jag avsluta med nu, för det är någon sak som vi har glömt här nu som sitter på framtiden, det är ju tränarna. Och det har i princip inte satsat någonting på tränaren. Nu vet jag att det är på gång en elittränarutbildning, men under alla år jag har varit med så är det ytterst få nya tränare. Jag menar, hur många tränare får de förutsättningarna för att verkligen göra ett riktigt bra jobb? Att vara tränare för en SSL-förening, det är mer än ett heltidsjobb. Men oftast får de ju inte ens betalt för ett halvtidsjobb.
Men jag minns, jag har ju varit med så himla länge sedan, eller så länge, och att för länge sedan fanns det ju drivande personer som försökte driva en elittränarförening och hela den här biten. Men sen har ju alla de här NIU och innebandygymnasium dykt upp, och folk som brinner för innebandy har blivit anställda ledare då och lärare på de här skolorna. Och det är på något sätt som att energin att driva vissa saker framåt har glömts bort på resans gång. Så att, Men vem är det som ska leda utvecklingen? Är det domarna? Är det tränarna? Är det spelarna? Vem ska bestämma?
Det är inte domarna.
Nej, det är väl alla tillsammans, men någonstans det är väl ändå det stora ansvaret ligger väl också. Jag menar, det är ju på föreningen att kunna ge liksom tränare rätt förutsättningar och lagen rätt förutsättningar, och sen måste ju förbundet stötta på sitt håll. Med ut på utbildningsbiten. Det har ju varit väldigt duktiga tidigt, jag menar 2012. Det jobbet Emil Risberg med flera gjorde med att sätta den utbildningsstegen, det var ju väldigt först, både fotbollen och hockeyn tittade mycket på innebandy, sen har vi tappat på det. Vi var jättelångt framme 2012. Så jag menar, det är ju någonting man behöver jobba med kontinuerligt, men ansvaret är ju allas givetvis. Det går ju inte att säga så här, det är deras ansvar.
Du var inne på något viktigt, Adam, där med, det handlar ju om pengar. Varenda förening som är på lite, man måste ju ha helt tidsanställd personal som jobbar med organisation som orkar driva det här på fulltid.
Ja.
Och jag tycker ju även att distriktsförbunden ska ha en heltidsanställd domarbas, eller man säger, som ansvarar för utveckling av domarna. Och jag förstår att man inte bara kan hosta fram en heltidslön och göra det här hur som helst.
Det är klart att det inte kan, men som vi har gjort i Kalmarsund och verkligen har organisation, det är ju ingen garant för att det ska bli framgång. Men det är ju en garant för att du kan jobba mycket djupare och skapa en produkt som du inte kan skapa med bara en halvtidsanställd kanslist. Jag menar, ska du vara långvarig inom den här idrotten och skapa någonting på sikt, då tror jag du måste bygga en ordentlig organisation. Och det tror jag faktiskt Varberg pratade väldigt mycket om när de hade sin storhetstid.
Ja.
Sen är ju inget för evigt, och man måste ju också fylla på med nytt blod hela tiden.
Ja, alltså, det är ju ingen garant, men det ger ju förutsättning.
Nej.
Till att...
Exakt.
Nej, men det är ju väldigt riskabelt att bygga organisationer på ideellt arbete som folk ska göra på kvällstid efter man har gjort sitt arbete, sina sysslor hemma, och då blir ju föreningsarbetet lidande förr eller senare i det långa loppet, om man ska vara långsiktig. Så det är självklart att innebandyn behöver mer anställd personal, och det räcker kanske inte bara att ha en person anställd, för det är ganska tufft jobb om man är ensam eller bara i två i en förening, för att och man är ganska stor, utan man behöver ju vara ett par stycken, som man är ett team, för att det är svårt att jobba med folks pension och fritidsintresse, och man blir ju uppäten om man är en av två anställda i en stor förening, såklart. Eftersom det krävs mycket obekväm arbetstid också, tänker jag.
Mm. Jag har själv suttit i styrelsen i en av distriktets största föreningar, bara för att ingen annan vill, kan man säga. För att det ska kunna liksom hållas flytande på något sätt. Man hade ju inte tid att lägga på det. Du vet ju själv, man har drivit föreningar och eldsjäl liksom. Och sakerna, eldsjälarna börjar försvinna också.
Ja, men det är ju det. Och därför behöver man ha folk som också utför saker. Det finns ju många med otroligt mycket kompetens, men man kanske inte har tiden att lägga, men man har erfarenheten att styra en förening åt rätt håll då. Men då kanske man behöver människor som kan utföra det då på kontorstid, de här visionerna och det hårda arbetet. Så jag tänker att vi har pratat jättelänge här nu, så jag tycker att vi bör runda av det här samtalet. Frågan är om de som har lyssnat och tittat på det här har blivit bättre människor eller
tappat. Jag tror jag inte.
Nej, de kanske har tappat 2 timmar av sitt liv här som de aldrig får tillbaka.
Ja, antagligen. Det är så att sluta lyssna efter 5 minuter, det vet man inte heller. Gjorde något vettigt.
Vad säger vi? Nej, men det här gick väl ganska bra, eller?
Absolut.
Ja, jättekul. Mm.
Vad är det första ni ska göra nu då efter vi har pratat klart då?
Se slutet på hockey såklart.
Jag har följt Svenska Cupen här på telefonen, så jag har inte så mycket att titta på.
Nej.
Jag får reflektera lite grann, för det finns ju en röd tråd i hela det här diskussionen, även om oavsett om du pratar organisation, ledare, domare, VM, det blir det ju.
Absolut. Men det var trevligt att prata, boys.
Ja, vi tackar så mycket. Tack för det här avsnittet.
Tack själva.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.